Det här är Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. Var och varannan dag skjuts någon i Sverige, ofta till döds. Det som för 20 år sedan hade framstått som en nattsvart framtidsdystopi är verklighet idag. Nu drabbas dessutom allt fler oskyldiga av våldet, vilket gör Sverige osäkrare och oss som bor här mindre trygga. Vi på Kvartal är övertygade om att det enda sättet att komma till rätta med det här, ett av vår tids farligaste samhällsproblem, är ett offentligt samtal baserat på korrekta fakta och utan skygglappar. Därför lanserar vi kvartal.se/skjutningar. Här kan du nu ta del av statistik i realtid och aktuella händelserapporter tillsammans med fördjupande artiklar och kommentarer från experter. kvartal.se/skjutningar.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Dela
med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också att be om att bli entledigad som statsminister.
Utan tvekan är det väl så att Magdalena Andersson, finansministern, ligger bäst till.
Precis som jag sa i morse så inleds nu en process där ju partimedlemmarna kommer att ha möjlighet att säga sitt.
Men det finns också andra kandidater, till exempel Mikael Damberg, Ardalan Shekarabi eller Lena Hallengren.
Ja, knappt 9 år efter det att fackföreningsledaren Stefan Löfven tog plats som ledare för Socialdemokraterna meddelade han i söndags att han lämnar posten. En ny partiledare och sannolik statsminister ska väljas på partikongressen i början av november. I den här upplagan av fredagsintervjun special sammanfattar vi Stefan Löfvens tid som S-ledare och statsminister tillsammans med 3 socialdemokrater med olika bakgrund och olika utgångspunkter. Tillsammans med dem ska jag också försöka ge en bild av vad som väntar nu. Vad de som partimedlemmar önskar sig, vad de tror och kanske också vilken riktning de helst inte vill se att partiet tar. En timme av högoktanig politik bjuder vi på i denna fredagsintervju special. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Och allra först har jag glädjen att presentera våra 3 medverkande. Aida Hadzialic, finansregionråd i opposition i Stockholm och tidigare gymnasieminister. Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och tidigare ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Och Vidar Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare för Folkbladet i Norrköping och tidigare riksdagsman för Socialdemokraterna. Varmt välkomna alla 3.
Tack så mycket.
Tack.
Om jag börjar då med en fråga till er alla 3. Hur reagerade ni när beskedet kom från Stefan Löfven i söndags? Om jag börjar med dig, Aida.
Jag var ju på plats i söndags och satt på första parkett när Stefan Löfven kom med sitt besked. Och det gick ju lite som en tryckvåg genom publiken där folk blev överraskade framförallt. Många tänker nog på Stefan som den sammanhållande länken i vårt parti där han har satt laget framför jaget. Både för partiet och Sverige. Men han signalerade ju också en nytändning för partiet. Och jag tänker att vi har en spännande tid framför oss nu, fram till 2022.
Du hade inte blivit på förhand informerad, eller?
Nej.
Men några hade blivit, förstod jag det som. Det hade gått ut någonting väl till parti, en viss del av partistyrelsen, eller hur var det?
Mycket möjligt. VU kanske, jag vet inte, känner inte till detaljerna.
Nej. Vad säger du, Ulf? Din tanke när det här beskedet nådde dig?
Ja, jag blev också väldigt överraskad. Jag var ute och promenerade i Hisingsparken med hustrun och vi hade hoppats på en lugn avslappnad eftermiddag. Och så började flasharna ramla in på mobilen. Och det var väldigt oväntat, inte minst mot bakgrund av att Stefan Löfven för bara ett drygt år sedan inför partistyrelsen väldigt klart och tydligt deklarerade att han ville väldigt gärna leda partiet även in i valrörelsen och över valrörelsen 2022. Och det var ett besked som då möttes med mycket starka och varma applåder. För vi förstod att någonting hade hänt och kanske tänkte först om det var något dramatiskt. Det visade sig inte vara, utan ett beslut som hade mognat fram under det senaste året. Men likväl var det ett väldigt överraskande beslut.
Men kan man utgå ifrån att det är precis exakt så som Stefan Löfven säger? För den hela sanningen vet väl sannolikt bara han. Kan det ha varit någonting annat än bara att han tyckte att nu är det lagom?
Vet man ju aldrig, men min erfarenhet är ju att politiker brukar tala sanning oavsett politisk färg, och de brukar faktiskt mena det de säger. Man kan aldrig veta 100%, men jag har svårt att se att det skulle vara någon dramatisk händelse eller någon enskildhet som leder fram till det här beslutet.
Nej, men det är också min erfarenhet att politiker faktiskt oftast menar vad de säger, tvärt emot vad många tror. Däremot så kanske man inte alltid säger allt man vet, tänker jag. Det kan ju vara lite vad som helst som har med det privata att göra och så. Men du blev i alla fall övertygad om att detta var skälet.
Ja, stunden blev detta, sa jag.
Och du då, Vidar Andersson, när du tog emot det här beskedet, vilken var din första reaktion?
Jag blev förvånad, jag hade nästan gett upp hoppet.
Oj, hur menar du nu?
Nej, men jag hade räknat med att Stefan Löfven skulle avgå tidigare under processen. Inte därför att han var ett stort problem, utan därför att det är en viktig framgångsfaktor för socialdemokratin historiskt sett. När man har kunnat välja och påverka att man avgår så att efterträdaren blir statsminister. Det är en oerhörd skillnad. Och särskilt i det här bräckliga läget som partiet befinner sig i.
Men tänker du att det var rätt timing då med några dagars perspektiv det här?
Ja, det tror jag. Och förmodligen så berodde det på att förut har man inte varit överens om efterträdaren. Nu är man väl det i de olika falangerna i partiledningen. Att man är beredd, man är överens om ett paket ungefär hur det ska se ut.
Det får vi återkomma till. Aida Hadzialic, var det bra när du har smält då? Var tajmingen rätt, så att säga?
Det är ju bara Stefan som vet om tajmingen var rätt, så att säga. Och som sagt, många i partiet, däribland jag själv, överraskades ju över det här beskedet. Men jag ser det här som början på något nytt. Jag ser det som ny energi inför valet 2022. Och nu tänker ju partiet framåt, vilket jag verkligen välkomnar. Men jag är som sagt oerhört tacksam för det ledarskapet som Stefan Löfven har visat här, både för partiet men också Sverige som land.
Det är ju få toppolitiker, Ulf Bjereld, som får uppleva den här ynnesten att välja tidpunkten för sin egen avgång själv. Ofta blir man ju borttvingad på ett eller annat sätt, till exempel efter ett misslyckat val. Fanns det något som helst internt tryck på Stefan Löfven att göra det han nu gjorde, och i så fall hur skulle det ha uttryckts?
Nej, inte vad jag har noterat. Jag var ju då ordförande för Socialdemokraterna för tro och solidaritet under åren 2015 till 2020. 5 år då jag var adjungerad till både partistyrelse och verkställande utskott och kunde verkligen följa diskussionen och debatten inifrån. Det är klart att det fanns ett missnöje mot januariavtalets innehåll, att många kanske tyckte att partiet hade kompromissat för långt åt höger för att kunna bilda den här regeringen. Men en av Stefan Löfvens styrkor, naturligtvis svagheter också, men en av hans många styrkor är att han förmår att hålla samman och ena partiet. Man ofta går från möten med Stefan Löfven och känner att man har blivit lyssnad på och att han gör sitt bästa och att det är en hederlig person. Så det fanns varken något personligt tryck eller något tryck mot hans sätt att utöva det politiska ledarskapet som påverkat den här processen, vad jag kan se.
Vidar Andersson, fanns det något som helst internt tryck på Stefan Löfven att avgå?
Det tror jag inte. Utan det är mer av de här strategiska och taktiska skälen som är oerhört viktiga i det här läget naturligtvis. Man kan tänka sig att efter en eventuell valförlust nästa höst och ett parti som vrider sina plågor och blir en öppen partiledarstrid, och kan vad som helst hända. Det vet vi, och det vet partiledningen. Efter Juholt kan allt hända.
Ja, det var en speciell tid. Om ni med varsin mening skulle sammanfatta Stefan Löfvens tid som partiledare och statsminister, hur skulle det låta? Vi börjar med dig, Aida.
Trygghet.
Det var ett ord till och med, det räckte. Och vad säger Ulf Bjereld?
en samlande kraft i en turbulent tid.
Och vidare?
Konfliktundflyende.
Ah, spännande. Det får du utveckla en mening till. Jag blev, de andra förstod jag precis ungefär vad du menar.
Mm. Nej, men att har liksom varit inriktad på muddling through, som amerikanerna säger. Att åka igenom träsket, klara budgetsmällar, klara avgångar, klara ett jättebesvärligt parlamentariskt läge. Och detta genom att liksom hasa sig fram och försöka och skjuta problemen framför sig.
Bra eller dåligt?
I det här läget så var det nog det som gick att göra, tror jag.
Jag tänkte att vi skulle ägna de närmaste kanske 20 minuterna åt och lite metodiskt titta bakåt på hur den här perioden har sett ut. Och ett ställe man kan börja på, det är att lyssna på hur det lät när en ganska nyvald Stefan Löfven beskrev sitt främsta politiska mål. Och det skedde på partikongressen 2013.
Partivänner, jag har redan första dagen som partiordförande satt jobben först. Och arbetslösheten är idag 8,2%. Sverige har idag högre arbetslöshet än de flesta jämförbara länder ute i Europa. Sverige har idag högre arbetslöshet än Danmark, Finland och Holland. Sverige har idag högre arbetslöshet än Belgien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Vänner, det är inte så här vi vill ha det i Sverige. Och det är inte så här vi ska ha det i Sverige. Och därför sätter jag upp här och nu ett nytt mål för sysselsättning som ska gälla när vi är i regeringsställning 2014. Målet är att Sverige inom 6 år ska öka antalet människor som arbetar, ska öka antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi har lägst arbetslöshet i EU. Det ska vara vårt mål.
Ja, så där lät det då. Idag när Stefan Löfven lämnar, eller han lämnar inte idag men han har meddelat att han ska lämna, har Sverige högre arbetslöshet faktiskt än 2013. Och de länder som han räknade upp här har faktiskt fortfarande också lägre arbetslöshet än vad Sverige har. Och målet om EUs lägsta arbetslöshet visade sig vara svårare att uppnå än att sätta upp. Sverige ligger på plats 5 från slutet på EU-listan. Ulf Bjerrell, du som är statsvetare, var det så klokt att sätta upp ett sånt där mål som var så oerhört konkret?
Det kanske var klokt i stunden, för det var ju ett mål som inte skulle kunna utvärderas förrän ganska långt fram i tiden. På så sätt så fick man arbetsro och sköt det hela framför sig. Men i sak är det ju alltid svårt med relativa mål, för det beror ju på hur det går för de andra länderna. Även om Sverige och socialdemokratisk led regering hade fört en alldeles fantastisk arbetsmarknadspolitik, så kanske andra länder också hade gjort det. Och då hade det inte gått att uppfylla det här målet i alla fall. Det som jag tror är lite tur, om man nu får säga så, för Socialdemokraterna när det gäller just det här löftet eller den här målsättningen, det är ju att den politiska dagordningen har förändrats. Så idag är ju kampen mot arbetslösheten, tyvärr kan jag tycka, ingen politiskt het fråga. Den kanske kommer att bli igen för den stundande valrörelsen. Men andra frågor som brott och straff, klimat och flyktingfrågor, migrationsfrågorna har ju tagit det politiska syre som har funnits i debatten. Och därför har det heller inte på allvar blivit något ansvarsutkrävande mot socialdemokratin för att man inte i regeringsställning lyckats uppfylla det här målet.
Nej, det är ju påfallande faktiskt. Skälet till att jag börjar här är egentligen inte för att målet misslyckades, utan för att varje partiordförande ju vill ha ett projekt och en vision som man förknippas med. Aida Hadzialic, du var ju med där i början. Varför tror du att Löfven valde just den här frågan?
För att det är hans hjärtefrågor. Jag tror att han genuint menade att det är jobben, välfärden, den svenska modellen, nyindustrialiseringen, tillväxten som står honom väldigt nära. Och han har visat det på många sätt med sitt ledarskap och inte minst då med Magdalena Andersson också som finansminister. Och den svenska ekonomin har ju ändå gått bra. Men sen ska man ju samtidigt komma ihåg att vi hade flyktingkrisen 2015-16. Många människor kom till Sverige. Det har naturligtvis varit en utmaning att få dem i sysselsättning. Vi har en pandemi nu och det är precis som Ulf säger också ett relativt mått beroende på hur det har gått för andra länder. Men jag tycker det är fantastiskt bra att socialdemokratin har jobben, ekonomin och tillväxten som sina prioriterade frågor. Och ser gärna att det är den linjen vi fortsätter på tillsammans med välfärden och den svenska modellen så att säga.
Vidar Andersson, det var ju som Ulf sa här, han har inte blivit särskilt straffad för det där egentligen. Inte ens av oppositionen och inte av väljarna heller. Det var ju ändå det projektet som han spände bågen väldigt hårt i och ville förknippas med. Vad kan det där bero på, tror du?
Ja, i huvudsak var det väl ett inompartimål. Alltså jag, om jag går tillbaka i min minnesbank här, så är jag rätt övertygad om att jag skrev att det där var riktigt bra, alltså i Folkbladet när det skedde. Alltså det var ett sätt att hitta en riktig klassisk socialdemokratisk fråga för en riktigt klassisk socialdemokrat som Stefan Löfven. Och sen en egen fråga, något eget att hålla på med, och jag förstår precis hur man tänkte. Sen hade man hoppats på att det skulle gå bättre naturligtvis. Men...
Ja, men att utfästa ett sånt där mål är ju en sak. Men vad var liksom politiken som han kopplade till målet? Alltså, den blev också lite otydlig i alla fall för mig.
Ja, det var den. Och den fastnade sen i andra uppgörelser så att säga, om arbetsförmedling och det Aida pekar på, så att säga, både med pandemi och med en väldigt stor invandring av människor som är jättelångt från arbetsmarknaden och sånt där. Så en rad olika saker har ju i verkligheten har ju påverkat. Men just när det skedde, alltså ett klassiskt mål som passade en klassisk socialdemokrat. Jag tror han vill ha något eget. Jag menar, herregud, han blev inkastad i partipolitiken och var tvungen att känna sig lite hemma i varje fall.
Ulf Bjereld, när nu det här med arbetslösheten knappast kommer bli det som man i efterhand förknippar Löfven med, för det tror i alla fall inte jag. Vad skulle du säga, vad blev projektet då?
Ja, man kan ju vara lite cynisk om man vill och säga att projektet blev att fortsätta regera. Och inte bara för att makten då är ett egenvärde, utan tvärtom skulle jag vilja säga. Därför att regeringsinnehavet ändå förhindrade eller försvårade för de borgerliga partierna att få inflytande över politiken. Det blev också ett sätt att utestänga Jimmy Åkesson från inflytande från överregeringspolitiken, och det blev också en möjlighet att splittra den borgerliga alliansen. Så det fanns en mängd, så som det parlamentariska läget blev, så var det väldigt svårt att fokusera på sakpolitiken. Istället så blev det nästan med nödvändighet ett fokus på de strategiska frågorna. Vilket naturligtvis i ett längre perspektiv är olyckligt för Sverige och även för politiken.
Mm. Alla statsministrar som skriver sin biografi brukar ju vittna om samma sak. De hade en plan. I Stefan Löfvens fall var det att fokusera på jobben. Sen sköljer liksom verkligheten över dem och deras mandatperiod får då ägnas åt helt andra saker än de hade tänkt sig. I Stefan Löfvens fall finns det väl en fråga som har gått genom hela hans styre, och det är regeringskriserna. Så luta er tillbaka nu i 2 minuter, för här kommer en genomgång av den berg- och dalbana som präglat det parlamentariska stödet för Stefan Löfvens olika regeringskonstellationer. Och vi börjar redan då på senhösten 2014, bara månader efter att Stefan Löfven för första gången valts till statsminister. Då Sverigedemokraterna meddelar att de tänker hädanefter agera för att fälla varje regering som vill verka för en ökad invandring.
Regeringen kommer den 29 december att besluta utlysa ett extra val. Vi gör det med stöd av regeringsformens 3:e kapitel 11 § och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap.
Decemberöverenskommelsen är namnet på dagens stora inrikespolitiska nyhet.
Genom den här överenskommelsen så får Sverige nu en ny regering som är byggt på samverkan i mitten av svensk politik.
Ja, nu är det avgjort. Här Kristdemokraternas riksting har beslutat att Kristdemokraterna ska lämna decemberöverenskommelsen.
Politik nu i Dagens Eko, det gäller den numera spruckna decemberöverenskommelsen.
Vi har alltså ett resultat, så kan man säga, om valmyndigheten har räknat klart.
Ja, det är de rödgröna som blir det största blocket med 144 mandat. Alliansen får ett mandat mindre, 143.
Först då till regeringsfrågan. En rad tunga moderater öppnar nu nämligen för att Moderaterna ska bilda regering tillsammans med Kristdemokraterna om man inte lyckas få till en alliansregering.
Riksdagen har, som ni alla kunde se för en liten stund sedan, röstat nej till mitt förslag att utse Ulf Kristersson till statsminister.
Nej, men det är en tung dag för alliansen tycker jag. Framförallt för våra möjligheter att genomföra allianspolitik som vi alla gick till val på. Det beklagar jag verkligen.
Jag kommer att behöva vidta ytterligare mått och steg för att de låsningar som alla kan se ska börja mjukas upp.
Centerledaren ger nya besked i regeringsfrågan. Kan släppa fram Löfven som statsminister?
Vi ställer krav, tydligt liberala borgerliga krav som Socialdemokraterna får beakta och se om de kan godta.
Jag kommer därför klockan 14 att i kammaren föreslå riksdagen att till statsminister välja Stefan Löfven.
Mm. Ljud i huvudsak från Sveriges Radio och Ekot som har ett alldeles utmärkt arkiv för det på nätet som jag rekommenderar alla som vill kolla upp saker i efterhand. Det går långt tillbaka i tiden, mycket användbart. Ingen statsminister i modern tid, vågar jag säga, har tvingats manövrera på ett så instabilt underlag som Stefan Löfven. Ibland har han till och med jämförts med den legendariske utbrytarkungen Houdini. Vidar Andersson, det här är han ju bra på. Vad är det för egenskaper som han har som gör att han har klarat det så hyfsat bra?
Jag skulle tro att han har en väldig självdistans till sig själv. Och vad han håller på med, vad han har blivit inkastad i. Han har bra sittfläsk, han har uthållighet, ett jämnt bra humör, goda vänner, typ.
Aida Hadzialic, han är ju, tror jag, även borgerligt sinnade personer som jag ibland hör prata om honom. Det är ingen som ogillar Stefan Löfven. Alltså, han är likable. Kan det vara en faktor här?
Ja, men det tror jag. Han har en värme som ledare. Han är lugn, beskedlig och naturligtvis en duktig förhandlare, vilket jag tror har varit en viktig förmåga i de här olika kriserna som han har behövt manövrera. Och han har ju blivit känd för det. Han är kanske inte den stora agitatorn, men han är ju den som sätter sig ner och förhandlar och ser saker och ting för vad de är. Och så hittar han en lösning på problemet och rör sig framåt. Och det tycker jag är Stefan Löfven.
Ulf Bjereld, vad skulle du säga att det har kostat det här projektet som du lite grann tillskrev honom? Att hålla sig kvar, vad har det kostat partiet?
Ja, att regera ett land i 8 år, om det nu blir 8 år, vi i alla fall ut som det skulle bli så. Det kostar ju på för vilket parti som helst. Jag tror att min kollega Sören Holmberg en gång räknade ut att den genomsnittliga regeringen i Europa tappade 2 mandat varje regeringsperiod som den satt. Och att dessutom göra det under de här omständigheterna. Vi ska komma ihåg en sak som är viktig vad det gäller just omständigheterna. Det finns ju en högermajoritet i riksdagen, parlamentet. Det finns en högermajoritet med de 4 borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna som under snart 8 års tid låter en liten rödgrön minoritetsregering styra landet. Det är unikt i Europa. Det finns inget annat land i Europa där en högermajoritet i parlamentet låter en rödgrön minoritetsregering styra landet. Och det är klart att det kostar då på, det tar det politiska syret, det tar energin, och jag tror att det också är en av bidragen till att Stefan Löfven nu väljer att avgå. Han känner att han har inte den personliga energi som behövs för att gå vitalisera partiet, ge partiet den nödvändiga energi som partiet behöver i valrörelsen. Och därför tror jag att det här är lätt att säga, skriva historien baklänges, men det kan hända att det här ändå blir väldigt klokt med det här partiledarbytet, även om det kom så oväntat, just eftersom den nödvändiga energin nu kanske kommer att kunna tillföras på ett bättre sätt än om Stefan hade suttit kvar.
Vidar Andersson, den här lyckan som han ändå har haft, han har liksom manövrerat sig fram, tog den lite grann slut nu? Och kan det vara en faktor till att han lite grann tappade sugen? Att det kanske inte skulle bli Stefan Löfven fortsättningsvis ända fram till valet ens?
Nej, jag vet inte, sånt där, det beror ju på, alla människor har sina egon, förmodligen också Stefan Löfven. Det är bättre att sluta på topp, om ni förstår vad jag menar, än att ha förlorat ett val. Jag vet inte om det ligger i fatet någonstans möjligtvis, men framförallt så tror jag att ungefär det Ulf är inne på, alltså att det här var en chans så, när man nu hade blivit överens som jag tror, så fanns det en chans. Jag menar, nu sitter vi och pratar om socialdemokratins framtid i 2 månader istället för om socialdemokratins problem, och sen kommer en ny, pratar vi om henne eller honom ett par månader, sen är det snart val. Så det är så jävla tokigt.
Nej, så kan man se på det. Aida Hadzialic, den här kampen mot Vänsterpartiet som har seglat upp nu på sistone, den verkade göra Stefan Löfven särskilt frustrerad, upplevde jag nog, att han var väldigt besviken på Vänsterpartiet. Varför räknade han med Vänsterpartiet på det sätt som han har gjort, tror du? Som underlag?
Jag upplever att Stefan Löfven är en politiker som vill ta ansvar, hitta lösningar i svåra situationer. Och jag tror att han hoppades på att även Vänsterpartiet så att säga bottnade i det svåra parlamentariska läget som Sverige befann sig och befinner sig i. Och att alternativet till Stefan Löfven som statsminister är Ulf Kristersson eller någon annan från högersidan. Och dessutom så såg vi ju konkret i somras att Ulf Kristersson hade ju inte ett konkret regeringsalternativ. Ingen annan har det än Stefan Löfven. Och det är där jag tror att han blev besviken på Vänsterpartiet. Sverige befinner sig i en pandemi. Vi behöver tänka på ekonomin, hälsan, landets framtid. Och så valde de att kasta landet in i en kris. Det gjorde honom besviken.
Samtidigt som det precis de förutsättningar du beskrev är ju det som gör Vänsterpartiets situation så prekär. De har ett uselt förhandlingsläge för att de vill inte bilda regering med Kristersson. Överexploaterade Socialdemokraterna det här lite grann?
Men jag tror inte det. Stefan utgick från det politiska landskapet som vi har i landet, det parlamentariska läget, och Vänsterpartiet behöver nog också acceptera att det ser ut som det gör. Sen har jag full respekt för att Vänsterpartiet för fram sina åsikter, och nu valde de att agera, men det får ju också konsekvenser. Och konsekvensen var att man kastar ut kastade landet i kris under sommaren.
Vi går vidare till en annan fråga som har präglat hela Löfvens statsministerperiod, skulle jag våga säga. Och det är förstås migrationsfrågan. Han hade suttit på posten i knappt ett år då stora antal människor från Afrika, Mellanöstern och Afghanistan började röra sig mot Europa.
Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor. Det här är en ohållbar situation. Den är ohållbar för de människor som söker asyl, för personalen, och den också för alla de som ska känna förtroende för samhällsfunktionerna. Nu måste, kort uttryckt, fler människor söka asyl och erbjudas skydd i andra EU-länder.
Från Mitt Europa bygger inte murar till denna ganska bistra ton på bara ett par månader. Vidar Andersson, vad var det som hände där och hur har det påverkat Socialdemokraternas och Löfvens möjlighet att regera?
Ja, problemen grundlades ju tidigare, ska vi säga, och Moderaterna var ju först där. Alltså jag betraktar Moderaterna och Socialdemokraterna som ett block i den här, förut i varje fall, ett block i de här frågorna, hålla ordning på detta. För de vet att släpper man andra i flaskan kan vad som helst hända, vilket har hänt. Och det var ju när, att man gick i baklås när Sverigedemokraterna dök upp i riksdagen på allvar, och Moderaterna gjorde armkrok med Miljöpartiet och Socialdemokraterna invände inte. Utan det blev en kamp mellan M och S om att tycka mest illa om Sverigedemokraterna, vilket var helt idiotisk politik naturligtvis i en sån stor viktig fråga. Och sen fortsatte det, och sen fastnade Löfven i det här också när han själv var statsminister, tills man insåg, inte minst genom insatser från Margot Wallström, ska jag säga, som utåt och i Dagens Nyheter verkligen varnade för en systemkollaps. Hon använde det ordet i Dagens Nyheter. Och då förstår man, då är det allvar. Och man var tvungen att svänga helt enkelt. Och sen har det legat där. Alltså, det har inte blivit genom de regeringskonstellationer som är. Så har det inte blivit någon ordning på det, tyvärr.
Ulf Bjärelde, under den här tiden var väl du fortfarande i högsta grad engagerad i Socialdemokrater för tro och solidaritet, och ni var väl inte så jätteförtjusta ändå i vare sig precis hur det här gick till och kanske inte heller i de ord man klädde detta och har gjort sedan dess?
Nej, det är riktigt. Vi protesterade ju mot den nya färdriktningen, så att säga. Och det var vi inte ensamma om, utan det gjorde vi tillsammans med ett par andra sidoorganisationer, främst S-studenter och även HBTS. Och de här frågorna diskuterades ju hela tiden, både i partistyrelsen och i VU. Och den avgörande faktorn till
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet av bjöd du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Politikförändringen, det var ju inte att Socialdemokraterna och regeringen blev rädda för att tappa väljare till Sverigedemokraterna, utan det var ju att man fick signaler från systemet, välfärdssystemet, att det höll på att brista. Man, vanliga enskilda människor ute i verksamheten orkade inte mer. Och därför så ville man från politiska ledarhåll göra en färdförändring. Och det kan jag förstå, det respekterade vi. Däremot tycker vi att den gick alldeles för långt, att Sverige lade sig på en lägsta nivå för Europa. Vi trodde aldrig på detta, att lagen bara skulle bli tillfällig. Det var ett av skälen till att den här migrationslagen gick igenom så relativt enkelt, att man garanterade att den bara skulle vara tillfällig. Det blev det ju inte så, den blev ju permanent. Ett gott råd jag vill ge till största allmänhet: om någon säger att en lag bara ska vara tillfällig, se upp. Kom ihåg omsen, som omsättningsskatten, som på 60-talet var det väl bara skulle vara tillfällig och vara någon enstaka procent. Idag ligger den på över 25% istället för att kalla det oms. Ja, det var ett litet
sidospår. Eller värnskatten för den delen, som till sist avskaffades då. Men det gick inte så lätt. Aida Hadzialic, den här frågan har väl du också funderingar kring och har tittat på lite från sidan kanske ändå.
Mm. Jag instämmer med vidare i att Sverige under alldeles för lång tid hade en för vidlyftig migrationspolitik från 2006 och framåt egentligen, när man frångick den stora överenskommelsen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna som vi hade haft fram till dess, med en reglerad invandring, ordning och reda i de här frågorna så att säga, till en väldigt liberal sådan från Reinfeldt 1 och framåt, vilket även mitt parti och Socialdemokraterna instämde i. Det får man säga med handen på hjärtat. Och nu har man helt enkelt gått tillbaka till det som på många sätt gällde fram till 2006. Och jag tror att det är rätt och riktigt. Vi behöver bygga ihop välfärd.
Hur tycker du att Stefan Löfven har lyckats manövrera genom det här? För det har ju blivit en fråga som har faktiskt blivit så stor att den till och med egentligen avgör faktiskt vilka som ska regera med vilka. Så har det ju blivit, eftersom Sverigedemokraterna förknippas så hårt med den här frågan.
Mm. Men jag tror inte att det bara är så att säga migrationsfrågan som avgör det parlamentariska läget. Jag tror att det är en fråga om människosyn i grund och botten. Det är nog framförallt det handlar om. Men även den ekonomiska politiken och synen på välfärden och så. För att det finns nog en ganska så bred enhet, skulle jag ändå vilja säga, i Sveriges riksdag, att vi behöver ha en låg migration under lång tid framöver för att bygga ihop sammanhållningen och välfärd.
En ytterligare fråga som är precis av den där karaktären som man väl inte hade kunnat förutse innan den kom. Ungefär som alliansregeringen fick finanskrisen, så fick Stefan Löfven pandemin.
Varmt välkomna till den här pressträffen. Sverige och det svenska folket prövas av det här nya coronaviruset. Liv, hälsa, jobb är hotade. Och på mycket kort tid så har många av oss fått förändra vårt sätt att leva.
Ja, dödstalen fortsätter uppåt, nog betydligt mer än vad vi hoppades på för några dagar sedan.
Och när du då har räknat och tittat på det här, vad har du kommit fram till när det gäller hur många som du tror kommer att dö innan det här är?
Skulle det vara så att vi betedde oss som vi gjorde tidigare då, vid full smittspridning, då hamnar vi någonstans på 20 till 40 000 som sannolikt avlider. Men idag, med kanske 50% som kommer att bli smittade, då är min bedömning 10 till 20 000.
Det finns ingen som kan stå över det ansvar som varje person nu har. Och den som i det här läget bryter mot råd och anvisningar, ja, den tar på sig ett mycket tungt ansvar.
Och vi har över 10 000 rapporterade avlidna i Sverige. Vi förväntar oss tyvärr att ökningen kommer att fortsätta i och med att vi har en omfattande smittspridning i landet fortfarande.
Nu har vi en jul- och nyårshelg framför oss. Och en lång helg riskerar alltid att öka smittspridningen ytterligare. Och några kanske hittar på ursäkter. Det är fel och det är farligt.
Du som vill att allt ska vara rätt och riktigt. Var det rätt och riktigt att gå och handla den 23 på gallerian?
När det speglas till exempel, när man då visar bilder, när det ska rapporteras att nu har jag varit inne i gallerian. Vad är bilderna då? Jo, då är det på en ganska fullsatt galleria.
Mm.
Och det är klart, när människor ser det så undrar man, hur kunde han gå in där? Mm. Det var inte där jag var.
Nej.
Utan jag var på en galleria där det var nästan tomt på människor.
Mm. Ett axplock från den tid som har förflutit sedan mars 2020 då pandemin slog in över Sverige. Ulf Bjereld, det här var väl en utmaning som ingen annan för vilken regeringschef som helst. Hur har Stefan Löfven klarat det här, tycker du?
Jag tycker han har klarat det ganska bra. Han har varit flexibel i det att den, genom sin finansminister Magdalena Andersson, som ju tidigare var känd för att väldigt hårt hålla i pengarna, så växte man väldigt snabbt om och gav väldigt generösa stöd till olika samhällsviktiga verksamheter. Ser man det ur ett utifrån perspektiv så är det också så att den här typen av kriser, de kan ju antingen gynna regeringen eller missgynna regeringen. Det är inte så att det nödvändigtvis måste gå på det ena eller andra hållet. Kan jag ta Estonia-katastrofen till exempel, som plågade regeringen hårt politiskt. Och
det tsunamin. Finns... Mm.
Ja, absolut. Tsunamin. Det var nog tsunamin jag syftade på, inte ja. Estonia i första hand. Men det beror väldigt mycket på hur regeringen lyckas i början av en sån här kris. Om man lyckas i början få ett starkt folkligt uppslutning, så är det också lättare att hålla i. Kommer man fel från början är det väldigt svårt att komma tillbaka sen.
Vidar Andersson, det beror ju lite på vad man tittar på här egentligen. Dödstalen har ju pratats om många gånger, och jämfört med våra nordiska grannländer så är de ju förskräckande höga å ena sidan, och å andra sidan är det svårt att värdera vad vi har tjänat på att hålla samhället ganska öppet och sådär. När du dömer av det här, vad landar du?
Nej, jag landar nog att den här relativa öppenheten som vi har haft jämfört med många andra länder, har ett barn i Tyskland till exempel i Berlin, men det är en annan planet. De har varit inlåsta ett år. Så det är klart att det tror jag väldigt många värdesätter. Sen är dödstalen, det är äldreomsorgen och coronakommissionens påpekande där om att det var den allmänna smittspridningen. Så att säga, att regeringarna inte har tagit äldreomsorgens problem på allvar under lång tid. Det är viktigt, och det hoppas jag följs upp med aktiv bra politik, så att säga. Men jag tror inte den här frågan kommer att ha någonting med valutgången att göra. Det tror jag.
Stefan Löfven, som i brist på bättre ord, a war president, alltså en ledare i kris. Hur bra eller dåligt tycker du att han är på det?
Ja, han börjar väldigt bra. Alltså, vad som gick hem i varje fall i min generation, jag skulle säga, när han talade om folkvett. Det var ju precis början där någon gång. Och använd nu folkvett och håll inte på att krångla till det för mycket, utan håll avstånd, använd det vett ni har och så vidare. Det gick rakt in, och det tror jag det gick upp en 5-10 procentenheter. Då var vi lite äldre som tyckte det var bra. Och sen har vi i princip hållit i det. Jag tycker inte, man har inte rusat iväg, gjort några såna här idiotgrejer tycker jag, utan nej.
Aida Hadzialic, du har ju ändå, även om det var en ganska kort tid, suttit i en regering under Stefan Löfven. Det sägs att han är ovanligt bra på att delegera, att han har den ledarstilen. Var det någonting du upplevde också, eller?
Ja, men absolut. Han har stort förtroende för sina statsråd. Han litar på att de gör rätt bedömningar, och jag tycker att det har speglat sig i pandemin nu också. Finansminister Magdalena Andersson har haft ansvar för ekonomin, Lena Hallengren, sjukvården och så vidare. Och de har också fått företräda regeringen i de här frågorna på ett väldigt tydligt sätt. Och det är precis som jag sa inledningsvis, det är laget framför jaget för Stefan Löfven.
Han är ingen linslus, eller man får inte det intrycket i alla fall. Att han älskar att stå framför kameran och älskar att stå framför mikrofonen.
Nej, men precis. Han är inte den stora agitatorn. Även om jag precis som Vidar upplevde att den nationella sammanhållningen och hans roll som landsfader så att säga, stärktes i början av pandemin i alla fall. Men han har ett stort förtroende för dem han jobbar med. Och jag tycker att det har synts under hela hans regeringsinnehav och inte minst under pandemin.
Det här är fredagsintervjun special om eran Stefan Löfven och Socialdemokraternas framtid. Den här och många andra poddar och texter kan vi publicera för att tillräckligt många nöjda lyssnare och läsare väljer att frivilligt bidra till vårt lilla mediehus. Vill du också bli en av dem som gör det möjligt för Kvartal att finnas och att växa? På vår sajt kvartal.se/gava
kan du enkelt hitta ett sätt att bidra till Kvartal som passar just dig. Tack på förhand. Nu kastar vi om perspektivet då, den sista tredjedelen här, till det som kanske är viktigast på sätt och vis. Men för att förstå vad som kan hända framåt så är det bra att fundera lite över vad som har hänt nu. En kritik som Stefan Löfven ofta har fått, och inte bara han för den delen, men kanske mer han än andra, är att det finns liksom inget projekt, det finns ingen vision. Du var lite inne på det, Ulf Bjereld, att det har handlat om att förhindra andra att genomföra sina visioner, om man ska vara lite raljant. Vad tycker du ska vara den moderna socialdemokratins projekt under de kommande 10 åren, under den nya ledaren, vem det nu blir?
Ja, man kan konstatera att den här jakten på den försvunna socialdemokratiska visionen, den har pågått i decennier. Jag tror jag skrev en text på det temat för 25 år sedan eller någonting sådant. Så att det är ingen ovanlig frågeställning på det sättet. Visionerna ser man kanske oftast i efterhand. Då formulerar man den genomförda politiken som uppfyllande av en vision. Men jag skulle här då, om man ändå får chansen, plocka upp ur historiens djup Mona Sahlins, tror det var hennes installationstal när hon installerade som partiledare på partikongress. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Då hon sa att hon ville ha rörelsens hjälp att utveckla en röd frihetsvision. Hon menade jämlikhetsbegreppet, jämlikhetsvisionen, den äger vi redan, den har vi. Men frihetsfrågorna, de har de borgerliga partierna lagt beslag på. Och vi lever idag i en tid där det är väldigt mycket fokus på auktoritet, och det är på ordning och det är på säkerhet. Det är de frihetliga frågorna skvalpar i bortvattnet. Jag skulle tro att en socialdemokrati som vill ha framtiden för sig måste börja öppna de frihetsluckorna och formulera sig på ett sätt som syftar kanske inte, som en del säger, i första hand till att vinna tillbaka LO-arbetare som man en gång har tappat, utan också vinna till sig nya väljargrupper som ligger på den frihetliga polen i den politiska landskap några år sedan.
När du säger så där så erinrar jag mig Vidar Andersson, John Sankis beskrivning av den socialdemokratiska strategin inför valet 2018. Och då sa ju han precis tvärtom egentligen, att folk vill ha ordning, det är en auktoritativ eller auktoritär rent av, tror han sa, agenda, och den kommer vi delvis att spela efter. Håller du med Ulf om att det här skulle kunna vara ett framgångsrecept? Skulle du vilja ha det överhuvudtaget?
Ja, alltså Ulf har ju många poänger där. Jag menar, det rör sig ju. Alltså, nu har vi haft slagsidor åt olika håll. Och de är ju inte bara påhittade, utan de speglar ju förhållanden på marken, faktiskt. Och när man väl löser de här problemen. Jag hörde från en insiktsfull person om läget i Tyskland, som ju också hade en väldigt svår migrationskris. Där är frågan nästan borta i den valrörelsen. Som de nu har. De har ju val om 4 veckor där. Och det beror i huvudsak på den personen i varje fall, att de ledande och styrande har liksom med en helt annan hållning och bestämdhet sagt att nu har vi lagt det bakom oss, vi har lagt om och så vidare. Men till skillnad från i Sverige här återkommer det hela tiden på något sätt. Alltså dessa frågor som föder auktoritära och straff. Och det är klart det blir för mycket. Det blir alldeles för mycket. Så det finns ingen balans i det hela. Så.
Men vad landar du i då? För då låter det som att man måste klämma till med jättemycket auktoritet ett tag för att sen öppna frihetsluckorna som Ulf beskriver. Eller vad menar du?
Ja, eller öppna frihetsluckorna. Men, jag menar, men Sverige är ju ett under normala förhållanden ett väldigt fritt och öppet liberalt marknadsekonomiskt land. Så att säga, men i kombination med väldigt stark välfärd och en hög beskattning. Men alltså, vi kommer ju därifrån. Vi har ju det, så att säga. Vi är ju inga sådana där som, jag menar, vi är ganska avspända gentemot auktoriteter och egentligen och sånt där. Så det underlaget finns, och det hoppas man ju, så att säga, att, men man måste lösa problemen. Man kan inte hoppas på att den ska lösas av sig själv, man måste lösa problemen, och det kanske tyskarna har gjort på ett bättre sätt.
Och om du skulle önska dig någon vision, jag vet att det låter lite storvulet, men du får egentligen svara hur du vill, kanske inte med en vision utan med en färdriktning då, säger vi.
Ja, det är väldigt svårt. Alltså, mina främsta förväntningar på en regering, det är att de liksom löser de problem som behöver lösas på den nivån. Det vill säga se till att samhället fungerar.
Men måste de inte lösa dem utifrån en slags ideologisk kompass ändå, som signalerar vad som är den stora långsiktiga riktningen?
Jo, men den finns ju där. Jag menar, den finns där sedan början. Liksom, alla människor, löntagarna, arbetets värde, gör rätt för dig. Vi ska göra det här tillsammans. Den finns ju där. Det är inte krångligare än så.
Det är inte omodern.
Nej. Och det är jag menar, vi är inget idéparti i den meningen. Titta, Moderaterna skriver idéprogram och långa debatter och diskussioner. Det har vi inte haft sedan 40-talet på allvar. Utan vi har regerat. Mm. Och precis som Ulf säger, och sen i efterhand när man har regerat i 5 år, då kommer man på, kommer någon på, titta vad fan vi har gjort något. Och så säger man att vi hade en vision om det och så vidare.
Okej. Ajda Hatzialic, jag vill ställa samma fråga till dig också. Vad skulle du önska dig för färdriktning eller vision, om du så vill, för ditt parti?
Ja, men en renässans för det socialdemokratiska välfärdsbygget. Nationell sammanhållning, starkare sammanhållning rent generellt i landet. Likvärdig skola, bättre sjukvård, bättre äldreomsorg, jobben, ekonomin, tillväxten, den svenska modellen. Jag tycker att det är ganska självklart egentligen. Det är klassisk socialdemokrati, bygget av folkhemmet så att säga, för framtiden. Om vi lyckas hålla den linjen och verkligen ha ordentliga reformer där vi bygger ihop landet, bygger ihop välfärden, så tror jag att vi kommer vara på rätt spår igen.
Det där är nog många, tror jag, som håller med om, i viss mån kanske till och med längtar sig tillbaka till någonting som man upplevde som mer sammanhållet och också där välfärden kanske levererade i linje med vad man förväntade sig. Det är ju lätt att önska sig, men vad jag tror en del som jag stöter på saknar de riktigt stora tagen. Alltså att man verkligen skulle göra någonting rejält, om vi tar skolorna till exempel. Mm. Det räcker liksom inte med att krafsa på ytan. Vad tänker du om det? Att man skulle ha en jättereform? Liksom.
Mm. Mm. Ja, men jag förstår den frustrationen, och ett tema som vi inte har berört här idag, som verkligen har blottats här under pandemin, men vi har ju känt av det sedan tidigare också, det är ju att våra välfärdssystem levererar ju inte. Vi har problem inom det offentliga, men också givet de stora privatiseringarna vi har haft de senaste decennierna. Vi har sett i pandemin att olika delar av välfärdens systemet pratar inte med varandra. Vi vet att skattepengar slösas bort oändligt mycket. Vi vet att skolan inte levererar, sjukvården levererar inte, äldreomsorgen i alla fall inte på det sättet som vi hade velat, och framförallt inte jag som socialdemokrat. Och där tror jag då på en renässans för samhällsbygget, systemen. Vi pratar mycket om finansieringsfrågorna för att kunna klara av välfärden, vilket är viktigt naturligtvis. Men jag tror också att vi behöver bygga bättre och smartare system för att kunna klara av det här, så att vi får en välfärd i världsklass.
Jag tolkar er alla tre egentligen som att det gamla receptet håller nog än. Det kommer baka ganska goda bullar, även om Ulf lutar lite mer åt en liten växling av perspektiv och lite mer åt det frihetliga hållet. Jag tänkte de sista 10 minuterna måste vi ju ägna åt den helt oundvikliga frågan. Vem ska det bli då? Vad säger du, Ulf? Magdalena Andersson hålls nu fram som närmast en självklar favorit. Är det så enkelt, tror du?
Det kan vara så enkelt, för jag tror ju att om Magdalena Andersson vill ha det här uppdraget, då kommer hon också få det uppdraget, och då blir det en väldigt snabb och enkel process. Men det som jag tror att Magdalena Andersson har själv någon gång sagt, att hon är mycket mer till vänster än vad folk tror att hon är. Och jag tror att den bilden av henne har kanske också börjat växa fram under pandemin, vilket gör att de grupperingar inom socialdemokratin som tidigare kanske varit mer kritiska mot Magdalena Andersson, för man såg henne som en lite för högerorienterad, om man får säga så, finansminister, nu är beredda också att bejaka henne. Så att jag stalltips det Magdalena Andersson.
I talande stund vet vi faktiskt inte hur hon kommer ställa sig. Låt säga för resonemangets skull att hon känner att nej, det här vill jag inte. Vad skulle då hända, tror du, Ulf?
Då kan precis vad som helst hända, för då tror jag att de här falangstriderna som utspelade sig under perioden innan Håkan Juholt valdes och kanske också efteråt, då kommer man känna oro från många håll att man inte ska få sina intressen tillgodosedda. Och då tror jag istället att valberedningen kan få en lång och snorig process, och vad den kommer att utmynna i, det vågar jag inte gissa.
Mm. Finns det ingen annan än Magdalena Andersson och Ida Hadzialic som uppfattas som en samlande figur, om hon nu ens gör det? Men jag tolkar Ulf som att han i alla fall tänker lite så.
Mm. Jag tycker att vi har många kompetenta kandidater och jag ska inte spekulera i namn och så. Partiet måste ha sin process, men jag är ändå glad att man lyfter fram många olika namn, att vi har den kompetensen i partiet, för att det borde ändå gått inför framtiden.
Men de här falangstriderna, det var ju så himla länge sedan till exempel Mikael Damberg ledde SSU med järnhand som en del tycker och kanske spelade lite fult mot vänster Socialdemokraterna. Är man så långsinta inom partiet att han då ofta beskrivs som att det går inte för Skåne och Stockholms stad kommer aldrig att gå med på det och sådär?
Men jag tycker ändå att de processerna som finns i partiet nu och samtalet ändå är framåtsyftande. Vi vill ha en kompetent, kvalificerad partiledare som håller ihop partiet och rörelsen. Som om saker och ting vill sig väl också ska vara landets nästa statsminister. Och där tycker jag att samtalet är trots allt.
Jag såg i Hallandsposten, du är ju bördig från den delen av Sverige, att det är spelbolagen, de har hyfsat låga odds på dig faktiskt. Vad tänker du om det?
Jag är smickrad naturligtvis, men jag stannar kvar i Region Stockholm och fokuserar på vården och ekonomin här.
Du råder inte mig att sätta några större pengar på detta, låter det som?
Nej, jag skulle nog inte säga det.
Vad säger du, Vidar Andersson? Vilka står på startlinjen? Är det självklart att det blir Magdalena Andersson om hon accepterar?
Jag tror så här, och det kan ju vara så att jag... Men jag har en klockatro trots allt på förnuftet inom ledningen i partiet här. Att man vet nu, och man delar samma ångest. Man vet alltså att om det blir ett bråk här, ännu en gång, inför öppen ridå och i det läget som man befinner sig nu, står och vacklar här med, precis som Ulf har pekat på, med en majoritet emot sig och 24% i opinion och alltihopa det där. Om man då faller ut i en sån här strid igen, då kan vad som helst hända. Så därför, det känner jag mig nästan säker på. Att man har kommit överens. Det vill säga, vi kommer inte att blockera det. Jag tror man har gjort ett paket.
Du tror att det redan existerar ett paket? Så
att, säga. Att det är ett paket, och det tror jag, där ingår Magdalena Andersson. Där ingår kanske en finansminister som heter Mikael Damberg. Där inne går kanske Annika Strandhäll, vad vet jag. Men alltså att man har något paket. Kanske till och med Aida Hatzialis ingår.
I paketet?
Ja.
Vi får se. En invändning som jag har hört ibland när Magdalena Anderssons namn nämns är att partiledare brukar inte ha riktigt den bakgrunden, utan de brukar ha en mer genuin SSU-bakgrund och sådär. Är det där bara kremlologi vidare?
Ja, titta på Persson, en av de bästa vi har haft. Han var med SSU, men det var inte någon framträdande tid i hans... Utan han kommer från helt andra vägar. Och en av de bästa vi har haft, ska jag säga. Jag skulle ranka honom. Vi har haft, inklusive Löfven, 10 stycken på 125 år. Jag skulle säga att Persson sätter jag nog på silverplats.
Och vem är guld då?
Ja, det måste nog vara Tage Erlander ändå.
Han satt i alla fall länge.
Ja, men alltså under hela den oerhörda reformtiden. Alltså för. Det ska jag nog säga. Att,
Ja, det är nog många socialdemokrater inte minst, och kanske många andra också för den delen, som skulle säga samma sak. Innan vi avslutar, hur kommer de här månaderna som nu är kvar fram till kongressen att se ut, tror ni? Vad ska vi vänta oss? Jag börjar med dig, Ulf.
Jag tror ju att valberedningen här vill gå ganska hastigt fram. Det pågår ju en diskussion i partiet om formerna för den här nomineringsprocessen, där några, till exempel jag själv, gärna hade sett att kandidater hade tagit steget fram och berättat vad de ville göra för partiet och så vidare. Därefter hade man då som medlem och som distrikt kunnat nominera och valberedningen föreslå en kandidat. Det tror jag inte det kommer att bli så, utan jag tror att om Magdalena Andersson kommer tidigt på frågan om hon vill, hon kommer att svara att finns det ett förtroende och ett stöd så vill jag, och valberedningen kommer snart att identifiera att det stödet finns. Då kan vi redan inom ett par, tre veckor ha signaler från valberedningen, kanske till och med ett formellt förslag.
Kommer vit rök från Sveavägen?
Då kommer det vit rök från Sveavägen. Alla är glada.
Men det här påvevalsstilen som man har inom Moderaterna och Socialdemokraterna, det är lätt som liksom journalist att bli frustrerad naturligtvis. Men det kanske finns poänger med det där. Kan du nämna någon? Även om du hellre ville se en öppen process själv.
Ja, det är klart att man äger ju från partiledningen processen på ett sådant sätt att slumpen får mindre utrymme. Men det är klart att efter att Håkan Juholt, som i många avseenden ändå håller högt, valdes till partiledare, så kan man nog säga att den procedur som man nu använder visar att det finns inga garantier där heller. Så att nej, jag har, du fick egentligen inget bra svar på din fråga. Jag har svårt egentligen att se de där fördelen.
Aida Hatzialic, vad ser du framför att vi kommer ha för stämning och vad som kommer hända här nu fram till kongressen då nästa partiledare ska väljas?
Nej, men jag är optimistisk och jag tycker ändå att det finns en framtidslängtan här. Ny energi, man känner att det ligger förändring i luften. Så att jag tror att det här kan bli bra. Sen tror jag att det politiska läget rent generellt kommer fortsätta vara turbulent, inte minst inför den budget som ska presenteras nu under hösten.
Om inte du är en lågoddsare som partiledarkandidat så är i alla fall den prognosen, det är en lågoddsare, det vågar jag säga. Vidare till sist då, vad ser du framför det kommer hända de närmaste månaderna här?
Ja, vi ska ju komma ihåg faktiskt att vi talar ju om en parentes, vi talar om 9-10 månader för den här nya partiledaren som statsminister också. Det kan ta ett abrupt slut i mitten av september nästa år, om ett år. Och det vet ju alla om också. Vad händer sen? Det är det som är intressant.
Och det är ingen önskesits för efterträdaren egentligen?
Egentligen, ja, det kan vara både och. Alltså, du kan få en pangstart och då håller du i sig innan du avslöjas med byxorna nere för någonting. Och, eller också börjar du dåligt, ja, då har du ingen tid då. Alltså, jag tror man aktar sig, man kan ju bränna. Du har ju många som är mellan 45 och 55, jätteduktiga som många har sagt där. Du har mycket bra folk och det är därför man ska regera också. Man får ju odla begåvningar som får visa vad de går för. Och vi får se.
Vi får se, säger Vidar Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare för Folkbladet i Norrköping. Dessutom tidigare riksdagsman för Socialdemokraterna. Stort tack för att du kom hit.
Tack.
Tack också till dig, Aida Hadzialic, finansregionråd i Stockholm i opposition och tidigare gymnasieminister. Varmt tack. Och i Göteborg, på distans, således Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och tidigare ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Tack så mycket, Ulf.
Tack så mycket.
Ja, den 3 november inleds den partikongress där Stefan Löfvens efterträdare ska väljas. Men högst sannolikt kommer namnet på henne eller honom att vara känt i god tid innan dess. Fredagsintervjun special om Socialdemokraterna under och efter eran Stefan Löfven är slut. Missa inte veckopanelen där Staffan Dopping säkert talar vidare med sina gäster i detta ämne. Jörgen Wittfeldt heter jag som tackar för denna gång. Jag önskar er en fin helg. Och där, på detta abrupta sätt, tog det stopp. Resten av den här podden får du bara höra om du är kvartalprenumerant. Men goda nyheter! Just nu kan du prenumerera hela sommaren helt gratis och alltså lyssna vidare på den här och på alla andra kvartalpoddar. Helt utan kostnad och helt utan bindningstid. Som prenumerant får du förstås också läsa alla låsta artiklar på Kvartals sajt. Så gå till kvartal.se/kampanj för att lyssna och läsa gratis hela sommaren.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.